Så, där är Bibeln. Ska vi ha till grundkurs igen då? Många böcker finns i hela Bibeln? 66, många finns i Gamla Testamentet? 39, hur mycket blir det kvar till nya då? 27, bra Doris. Får femma i bibelkunskap. Så finns det några gula emellan där som inte finns i alla bibler, som ni kan blunda för dem, ni som inte gillar dem. Och kallar sig apokryferna, de finns inte med alla bibler, men de får stå som en illustration bara i den här tjocka bibeln som finns i skolan som vi visar upp. Okej, idag i alla fall är det bygget som gäller. Och vi, ja, det är ju underbart att ni sitter här. Och jag får nåden och förtroendet att stå här igen, fast jag inte är någon riktig predikant. Så är det? Jag vet inte, ja. Predikar från små kottarna bättre kanske. Vet ni att det finns ju tre böcker jag tagit fram här nu alltså. Som heter Esra, nej förlåt, Andra krönikeboken först. Och så Esra, Nehemja, Ester. Ni ser den röda böckerna längst upp, det är alltså de historiska böckerna i Gamla Testamentet. Det är ju själva historien som händer. Från första Mosebok fram till Esters bok, det är den historiska tiden. Många tror att historien rullar på där nere, men de andra böckerna är ju skrivna under tiden, alltså inuti de röda böckerna kan man säga. Men här alltså tre sista, en är ju kvar där, men Andra krön och Esra, Nehemja. Det är de vi ska fokusera på idag igen här då, bygget. Här i slutet på Andra krönikeboken så får alltså, säger David då, att han berättar om att det ska, nu ska det byggas. Han är glad, han jublar över att bygget ska komma igång snart. Men han själv ska inte bygga, utan hans son skulle ju bygga istället då. För han tyckte att det var så mycket krig och grejer så att, ja, sonen Salomo skulle få bygga templet istället. Och så kommer vi då in i Esra bok. Och Esra, han var ju alltså en präst egentligen. En präst. Och ja, vi kan ju öppna Esra boken. Jag tittar där. Här är ju faktiskt en ritning här i. Det står ju ritning där. Ja, det kanske är templet som ska se ut så där ungefär. Den ritningen som Gud själv har bestämt. Så här ska templet se ut. Ja, Esra bok. Och så har vi då Nehemja bok som kommer efter, som vi har hört läsas redan i de här två böckerna. Och Nehemja bok, här ligger då byggstenarna till Jerusalems murar. Jerusalems murar. Jag var med faktiskt. Ni kanske känner till någon som heter Marianne Holmström, en gammal härlig barnevangelist, som illustrerade det på ett fantastiskt sätt en gång, att byggde upp riktigt Jerusalems murar på ett ställe så här. Och olika portar och så här som byggdes upp. Och det gjorde jag samma sak. Jag snodde en idé till ett läger jag var på en gång uppe i Sundsvall. Ut på gräsplan så byggde jag upp på riktigt, alltså muren runt så här. Och bara gick runt och sen jublade vi sen när vi invigde murarna. För att se på riktigt alltså. Wow! Och vi ska landa lite grann här idag. Och nu får ni hålla i hatten och försöka hänga med i allt jag ska försöka läsa här nu med bibelord och så där. Orkar ni det eller? Inte trötta idag eller? Det är bara att köra. Snart kommer Jesus tillbaks, vet ni. Så det är bara att ösa på. Första krönikeboken 29. Jag ska inte ens läsa innan till i min bibel, för jag tittar där. Ni ska titta där istället. Första krönikeboken 29:9. Får bara rekommendera er att läsa de här böckerna i Gamla Testamentet. Hoppa inte över de här böckerna, utan läs. Det är fantastiskt spännande läsning. Första krönikboken 29:9. Det alltså handlar om att bygga Guds rike. Tempelbygget, alltså Guds församling i den här tiden. Jag vet inte om jag ska hoppa upp någonstans. Nu blir bakvänt om jag ska läsa det här. Hur gör jag, Lasse? Jag drar med här sen.
Eller så kan du låta den stå där. Och så tar du mikrofonen där.
Okej.
Ifall du vill flytta på det.
Jag hör i nacken är riktigt där. Det kommer så långt i utvecklingen.
Eller om du vill stå här nere.
Jag kan stå här. Sådär. De... De gladde sig. Nej, då gladde sig folket över deras frivilliga gåvor. Till jag hängivet hjärta bar de fram sina frivilliga gåvor åt Herren. Också kung David gladde sig mycket. Alltså, glädjen är ju centrum när det här templet ska byggas. Det är glädje helt enkelt. Och det är så det ska känns, eller hur? En annan har ju vuxit upp i församlingen också, som man var en liten kotte, vet man. Man var ju med jämt liksom i Guds hus. Och nu är det alltså tempelbygget, och det var glädje, fullständig glädje. Och David, han ber och tackar, står det sen i kapitlet, samma kapitel, vers 10-13, ska vi se här. Kan det där stämma?
Andra, första krönikeboken 2, 10.
Ja, 29.
29.
Samma som vi var på nyss, alltså. Men 29 är det. Vers 10-13.
Första krönikeboken 29.
Ja, 10-13.
Pyttestrax.
David, han lovade Herren inför hela församlingen. Och David sa: lovad vare du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet. Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät. Ja, allt vad i himlen och på jorden är. Ditt, och Herre, är riket, och du har upphöjt dig till ett huvud över allt. Rikedom och ära kommer från dig. Du råder över allt, och i din hand är kraft och makt. Och det står i din hand att göra vad som helst stort och starkt. Det var lite fjuttigt det, va? Är det din Gud också? Har vi känt det? Det står i din hand att göra vad som helst stort och starkt. Vad som helst stort och starkt. Men sen är det ju alltså då sonen Salomo som får bygga det här templet. Det mäktiga, otroliga templet alltså. Men när han har fått byggt färdigt templet, så vet vi om att folket, de lever i synd. De viker av ifrån Guds väg helt enkelt. Och därför så kommer fienden. Babylonierna kommer och intar landet och förstör alltihop. De river ner murarna, de pajar templet och förstör alltihopa. Babylonierna intar alltihopa det här. Så alltså, folket förs bort i fångenskap och templet, alltså allt raseras. Och där står det också med i krönikeboken, andra till exempel, krönikeboken kapitel 36, står det om det här utförligt egentligen, hur hemskt det blev. Hur hemskt det blev. Men det var ju det profeterna sa. Det kommer att ske, ni kommer i fångenskap om ni inte lyder nu. De ville inte lyssna. Men i Esra sen då, Esra bok kapitel 1, så står det att folket får återvända tillbaka från fångenskapen för att bygga upp Guds hus igen. Guds rike helt enkelt. Och det är så mycket som är raserat idag också. Men vi får bygga upp. Tänk att vi får bygga. Ja, det är fantastiskt att vi får bygga tillsammans. Och i Esra 1 och kapitel 3 så står, eller vers 3, förlåt, 1 och 3, så står det så här: att den bland er som tillhör Guds folk må bege sig upp till Jerusalem i Juda för att bygga upp Herrens, Israels Guds hus, och hans Gud ska vara med honom. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Och i byggandet förstår lovsång och glädje i centrum alltså. Och i kapitel 3 sen så börjar offrandet igen och uppbyggandet av templet. Och det drar igång. Och Esra kapitel 3, vers 10-13, står det så här: att när byggnadsarbetarna la grunden till Herrens tempel, intog prästerna sina platser i ämbetsskrud och med trumpeter. Tillsammans med leviterna Asafs söner prisar de Herren med cymbaler efter en anvisning Israels kung David hade givit. De sjöng lov och pris till Herren. Han är god, hans nåd varar, eller hans nåd mot Israel varar i evighet. Hela folket jublade högt och prisade Herren för att grunden till Herrens hus var lagd. Men många av prästerna, leviterna och huvudmännen för familjerna, de gamla som hade sett det förra huset, grät högt när de såg grunden läggas i detta hus. Många andra jublade och var så glada att de ropade med hög röst. Man kunde inte skilja mellan det högljudda glada jubelropet och folkets högljudda gråt. Till folket ropade så högt att ljudet hördes vida omkring. Det är ju bara... Det är ju fantastiskt egentligen. Ni skulle varit med på den här tiden alltså. Blunda och tänka hur det gick till liksom. Templet byggs upp igen, vilket jubel. Är någon som vet vad som står i Habakkuk? Profeten Habakkuk kapitel 3 och vers 1-2. Ja, vers 2 egentligen. Habakkuk säger: jag har hört om dig och häpnat. Herre, gör det på nytt igen, säger han. I dessa tider. Vill du tänka på oss i dessa tider också? Alltså Gud, han är nuets Gud. Han är där borta, men han är också här nu och där framme. Och det är det som är så gott. Vi behöver inte alltid leva på minnena där borta någonstans. Utan nu, här och nu. Här och nu för att vara med och bygga och uppleva hans härligt i ditt liv. Det är helt fantastiskt. Vilket jubel det var här. Hoppas vi snappar upp det när vi läser det. Alltså, templet, det är ju egentligen en bild på församlingen. Alltså. Och våran grund, vilken är våran grund egentligen? Första Korinthierbrevet 3:11. Memorera in det. Första Korinthierbrevet 3:11. Memorera in det i ditt liv. Om och om igen. Vad står det där för någonting? Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. I dessa interreligiösa tider. Jag läste igen någon skrämmande rapport, alltså hur vi håller på att blanda ihop allt. Som en sammelsurium, vad heter det vackra ordet. Ja. Vem är det egentligen som är vägen, sanning och livet? Är det Jesus eller? Ska vi ta den versen igen, Lasse? Tillsammans. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Alltså grunden var lagd till Guds hus nu, templet. Jättefest var det. Men ändå nu så vet jag, om ni hörde Britt-Marie läsa, att det var motstånd. Och så är det. Fienden vill förstöra bygget helt enkelt. Det vet vi om. Och modet föll på de här. Det står, läs det här alltså. I Esra 4. Läs hur modet föll på dem. Och de vart rädda att satsa till och med. En ganska lång period faktiskt. Vart de rädda för att satsa. De la ner bygget. Det är precis det djävulen vill. Att vi ska lägga ner våra församlingsbyggen. Förlåt att jag tittar i papperna idag här. Men jag säger att jag vill säga rätt. Men så står det där Britt-Marie påminner också här. Esra 5:1-2. Esra 5:1-2. Om profetens oerhörda betydelse. Och profeten Haggai och Zakaria, Iddos son, profetera för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn som de var uppkallade efter. Zerubabel, Shealtiels son och Jesua, Josadaks son, började då bygga på Guds hus i Jerusalem. För Guds profeter var med dem och hjälpte dem. Ja, profeterna Haggai och Zakaria profeterade Guds ord så att arbetet startade upp igen. Alltså modet kom tillbaks igen. Och det profetiska talet vände dödläget och bygget på templet. Alltså Guds rike satte igång igen. Och det står det också om i Haggai bok i Gamla testamentet. De sista böckerna vet ni är Haggai, Zakaria, Malaki i Gamla testamentet. Och i Haggai kapitel 1 och vers 1-2 står det: i kung Darius andra regeringsår, i sjätte månaden, på första dagen i månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggai till Zerubabel, Shealtiels son, ståthållare i Juda, och till översteprästen Josua, Josadaks son. Han sa: så säger Herren Sebaot, detta folk säger, tiden har inte kommit, tiden att återbygga upp Herrens hus. Så kommer det ett men där sen. Ja, vi stannar där då. Ni säger det är inte dags än att bygga, men så kommer det. Det är nu det är dags. Det är nu det är dags. Och så står det sen i Esra bok igen, kapitel 6 och vers 13-16, hur templet invigs. Eftersom kung Darius hade sänt ut en sån befallning blev den noggrant utförd av Tattenai, ståthållaren i landet på andra sidan floden, och av Setar Bosnai, liksom av deras medbröder. Judas äldste byggde vidare och gjorde stora framsteg i arbetet genom profeten Haggais och Sakarias idosons profetiska tal. Man byggde och avslutade så som Israels Gud hade befallt och som Kores och Darius och Artaxasta, den persiska kungen, hade befallt. Huset blev färdigt till den tredje dagen i månaden Adar i kung Darius sjätte regeringsår. Ja, och så firar de, står det, med stor glädje invigning av detta hus. Vi kan stanna där. Jag vill ställa frågan till oss här nu då, den här församlingen. Älskade församlingen här. Vad behöver egentligen församlingen idag? Vad behöver en kristen församling idag egentligen för att vi ska kunna bygga? Bygga med framgång. Vad behövs egentligen för att det ska kallas en kristen församling? Att det ska kunna byggas med framgång. För det första så har vi då igen då profetiskt tal. Att vi alla tränar oss att höra Guds röst. För det behövs profeter i Guds församling. Det står ännu en gång att vi ska vara ivriga att undfå några andliga nådegåvorna. Helst gåvan att profetera. Andra krönikeboken 20. Det är ett fantastiskt ställe. Vers 13. Vad händer mitt i församlingen, står det. Mitt i församlingen händer någonting. Guds ande kommer över församlingen. Hela Juda stod inför Herren med sina små barn, sina hustrur och söner. Då kom Herrens ande mitt i församlingen över Jahasiels son till Sakarias son till Benaja. Och så vidare, bla bla bla. Och så, han sa, lyssna alla ni av Juda och ni Jerusalems invånare och du konung Josafat. Så säger Herren, frukta inte och var inte förskräckta för denna stora skara. Ty striden är inte er utan Guds. Här var alltså en fight mot olika grupper faktiskt, folkslag. Men mitt i församlingen kom Guds ande över Jahasiel och han profeterade. Och det stod hela gänget där tillsammans och bara lyssnade. Vad sa profeten? Frukta inte, sa han. Var inte rädda, för jag är med er. Vad höll egentligen judafolkets band starka under fångenskapen i Babylon och längtan till hemlandet starka? Och det fanns lyhörda profeter som kom med profetiska hälsningar och tilltal till folket. Nummer två. Vad behöver församlingen för att kunna bygga egentligen? Och det är det som vi lever i just nu i församlingen. Det är fasta och bön helt enkelt. Och Esra kommer i kapitel 7. Kommer nu och leder folket i fasta och bön. Eller vi kan ta kapitel 8, vers 21 egentligen. 8, 21. Så står det. Vid floden Ahava lät jag utlysa en fasta för att vi skulle ödmjuka oss inför vår Gud och be honom om en lyckosam resa för oss. Våra kvinnor och barn och alla våra ägodelar. Ja, vi stannar där. Vi har spart tid med att läsa här nu. Men Esra utlyser en fasta inför folket. Och vi vet om, jag ska inte säga stå mig för bröstet, för jag är ganska dålig på det, men jag har försökt att fasta någon dag i veckan, långa perioder i alla fall, i mitt liv. Ibland tar jag halva dagar och fastar, ibland bara en måltid och så. Men fasta i Bibeln, det är alltså, det är en otroligt starkt andligt vapen som vi försöker använda oss av i den här församlingen också. Och i andra Korintierbrevet står att vi har vapen som bryter ner starka fästen. Det är inte vad som helst, utan det är de vapen vi har fått som bryter ner starka fästen. Och i Markus 9 och olika parallellställen så står det om en kille som är sjuk här. Och lärjungarna försökte befria den här pojken från där han sitter fast i. Men de klarar inte av det. Men då säger alltså Jesus att den här sorten som pojken har kan bara befrias alltså genom bön, står det i först här. Men i förklaringarna under står det också och fasta. Att den här sorten kan bara befrias genom bön och fasta. Den här sorten finns ju tyvärr i Sverige idag. Så vi har fått andliga vapen som bryter ner starka fästen. Och Jesus fasta. Han behövde göra det också tydligen. Men han skulle göra inför viktiga beslut också. Olika saker. Så att det är ett andligt vapen helt enkelt. Men så säger att Nehemja kommer nu här med i bilden. Och Nehemja, han var ju munskänk vid hovet i Persien egentligen. Han var ståthållare över Juda nu när de återvänder tillbaka. Och i Nehemja 2 så står att han reser till Jerusalem. Och nu ska alltså murarna återuppbyggas. Och nu blir ju fienden livrädd igen när murarna ska uppbyggas i också. Och i Nehemja 2 och 19 står det så här. Men när horoniten Sanballat och den ammonitiske tjänstemannen Tobia och araben Gesem hör detta, hånade och föraktade de oss och sa: vad är det ni gör? Sätter ni er upp mot kungen? Ja, de undrar alltså vad som skulle hända här egentligen. Men ändå, fast fienden var med i bilden här faktiskt, så får de ändå mod att bygga upp murarna här nu. Och 4 och 6 står det så här. I Nehemja 4 och 6.
4 1
4. Ja, vi kan ta 6. De arbetar med mod. Vi byggde på muren och hela muren fogade samman till sin halva höjd. Till folket arbetade helhjärtat, står det. Och vers 7 kommer känna också hur sprickorna i muren skulle täppas igen. Som var i stadsmuren alltså. Vilket bygge egentligen är på med här. Men när Sanballat och Tobia och araberna, ammoniterna och astoriterna hörde att man fortfarande på att bygga upp Jerusalems murar och sprickorna, de började tätas, blev de mycket förbittrade, står det. Men de skulle alltså täppa igen sprickorna i muren. Och det här är alltså, det är ju en otroligt stark bild egentligen. Vi ska inte bygga skyddsmurar mot världen så. Men vi måste bygga så vi har tätt mot synden som tränger på. Annars har vi inget berättigande längre, helt enkelt. Jag berättade, jag predikade förra gången här, att jag har varit med om att hört om att Guds anda faller så otroligt i olika lokaler. Så till och med eldarna sprutat ur fönstren så att brankorna ryckte ut till och med. Det händer inte varenda vecka tyvärr. Men ibland kanske det till och med har gjort det. Det kanske inte tror på ens en gång, men det är faktiskt sant. Så det finns otroligt mycket att få uppleva. Men folket här nu, de höll vakt emot fienden. De höll bönevakt, står det. Fienden, han vill ta vapnen ifrån oss. Men det ska han inte lyckas med. Han vill knäcka vår vilja, men det ska han inte lyckas med. Ska vi läsa Nehemja 4 och 9. Vad de gjorde folket för någonting egentligen när murarna byggdes upp. Nehemja 4 och 9. Då bad vi till vår Gud och satte ut vakt mot dem dag och natt för att skydda oss mot dem. Är Hanna i templet? Är hon unik? Vad gjorde hon? Hon var ständigt i templet och bad och fasta. Alla orkar inte hålla. Man får ta så mycket som man orkar givetvis. Självklart är det så. Men nu har vi nu punkt nummer 3 då. Att Nehemja, eller ja, i Nehemja 8 står det att Esra kommer igen. Och vad gör han för ting egentligen? Jo, han öppnar boken Guds ord. Det är det som är nummer 3. Esra öppnade boken inför allt folkets ögon. Till han stod högre än allt folket. Och när han öppnade den reste sig allt folket upp. Esra prisade Herren, den store guden. Och allt folket svarade med uppräckta händer: amen, amen. Och de böjde sig ner och tillbad Herren med ansiktet mot marken. Esra, oh, det har jag just läst det precis. Nummer 3 alltså. Esra, han öppnade boken Guds ord. Och så ropar han ut det Britt-Marie läste förut här, kapitel 8 och vers 10b. Så säger han så här: att till denna dag är helig för vår Gud. Var inte bedrövade, ty glädje Herren är er starkhet. Och folket ödmjukas inför Gud, står det här sen. Och så slutar de ett förbund med Gud och med varandra. Och så säger de så här: att vi ska inte försumma Guds hus. Inte försumma Guds förbund. Det var löftet. Och så har vi den sista punkten, och det är glädjen. Och det är när Nehemja får med att inviga stadsmurarna, kapitel 12. Kapitel 12. Och vers 31 till exempel. Kan du få fram det ända fram dit? Svårt. Ja, vi behöver inte läsa innan till då. Vi kan bara citera. Läs Nehemja 12 sen, jag ber er. För här är det när stadsmurarna invigs. Runt Jerusalems. Jerusalem. Och det är en otrolig glädjefest alltså. Det är två stycken lovsångskörer som går uppe på muren. Uppe på muren. Och det är sån glädje. Så det hörs vida omkring, står det. Vida omkring. Vers 40 så står det att körna trädde upp sen i Guds hus. De möttes i Guds hus. Mitt i församlingen. Det var samlingspunkten. Och så offrade de offer och var glada, står det. De offrade offer och var glada. Vad står det i Romarbrevet 12:1 egentligen? Att vi ska frambära oss själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. De offrade offer, står det, och var glada. Men vi kan också få lägga oss på altaret idag. Jag vill sammanfatta det här enkla jag försökte säga om det här tempelbygget och alltihopa muren och det. Församlingsbygget. Vad behövs egentligen för att Guds rike församling ska kunna byggas på den här jorden där vi är nu? Det behövs profetiskt tal, fasta och bön, Guds ord, Bibeln och glädjen i Gud, Jesus och den helige Ande. Var det något nytt eller? Var det något nytt eller? Det var ju gammalt. Har ni kommit på något nytt eller? Hur ska man bygga Guds tempel egentligen? Har ni kommit på något nytt? Ja, vi måste lyssna in vad Guds ande säger. Och hur vi ska nå fram till människor idag. I olika åldrar, på olika sätt. Så vi måste få hjälp uppifrån. Men det här är inget nytt. De här punkterna egentligen. Utan vi får lita på de punkterna. Fortfarande.